Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hej och varmt välkommen till Livshjulet med mig Anna Hegerstrand och avsnitt 209. Den här veckan har jag en återblick att bjuda på och det är med härliga Anna Brolin som ni ju känner igen från såväl sport som nöje på TV4. Och hon gästade mig för drygt 3 år sedan för första gången och det var i avsnitt 47. Och mycket har hänt sedan dess i Annas liv. Hon har blivit mamma åt sonen Elton som idag är snart 2 år. Och så har hon tagit över som programledare för TV4s livsstilsprogram Biggest Loser. Ja, och så reser hon ju i vanlig ordning världen över för att bevaka diverse stora sportevenemang. Hur får Anna livet att gå ihop med karriär, många resor, småbarn och alla andra delar i livshjulet? Får hon det att gå ihop? Ja, det ska du få höra alldeles strax. Så vill jag säga grattis till er som vann Sofie Sarenbrants nya deckare Bakom din rygg. På Livshjulets Facebook-sida presenterar jag vinnarna och så har jag ju skickat mail till er också. Jätteroligt med alla förslag på vilka gäster ni vill höra i Livshjulet, så fortsätt mejla på anna@hegerstrand.se eller så kan du ju gilla Livshjulet på Facebook så hörs vi där. Livshjulet distribueras av Acast och det klipps av Kim Wirsén. Och nu lyssnar vi på återblicken med Anna Brolin. Ha en jättehärlig vecka. Välkommen till Livshjulet.
Tack så mycket.
Äntligen ses vi, höll jag på att säga. Men vi har ju sett en del den senaste tiden.
Ja, det har vi verkligen gjort.
Ja, men det är över 3 år sedan du var med här sist.
Ja, det känns faktiskt smått realistiskt. Mm. För att, eller surrealistiskt. För att det är... det känns inte som att det är så länge sedan faktiskt.
Nej, men det är för att vi springer på varandra. Jag följer i alla fall dig på Instagram och... ja, du syns ju tidsamtätt och vi har ju gjort andra intervjuer och så till andra.
Jo precis, men det är som sagt, det är ju bara ett bevis på att tiden går sjukt snabbt. Ja. Liksom. Så är det.
Det gör ju det. Mm. Det gör det. Hur har du idag då?
Jo, men jag har lite andan i halsen. Jag har ju sprungit till dig. Jag har kraschat min mobil, vilket gör att GPSen inte funkar. Och då havererar tillvaron. Mm. Så det var svårt att hitta till din adress.
Ja, vi sitter hemma i mitt vardagsrum kan vi berätta.
Precis. Jag fick inte riktigt tag i någon som visste vad din adress låg. För jag var tvungen att köra på det gamla hederliga sättet, det vill säga att fråga folk för att ta mig fram. Och sen har jag burit min cykel på axlarna upp för diverse olika trappor och sånt där. Men jag har fått ett bra träningspass på vägen. Och solen skiner så att det finns inte så mycket att klaga på ändå.
Nej, verkligen.
Men det är väl som vanligt, känns det som. Det är alltid, det händer alltid saker på vägen.
Ja, och det är så roligt för vi hade ju bestämt det i lördag idag. Ja. Och vi hade bestämt att ses i veckan. För du sa, men då har jag lite mer tid. Och sen så, kan du måndag? Nej, jag kan inte då. Och sen tisdag, onsdag, torsdag.
Precis, det kändes på förhand som jag hade en väldigt lugn vecka. Och sen så när jag kikade efter lite ordentligt så var det ju inte riktigt så.
Nej.
Jag hade ju en ledig dag, då funkade det inte för oss. Men det var bara att jag visste att jag hade den lediga dagen den här veckan, så kändes det som en superlugn vecka.
Och så jag har några tid bara. Ja, för du är mitt uppe i inspelningarna av Biggest Loser.
VIP.
VIP
heter det. Det är alltså så tjusigt.
Kändisar som är med.
Ja, precis. Folkkära profiler kan man säga. Som är med. Har levt ganska ohälsosamt. Kanske mer fokus på att få en hälsosammare livsstil kan man säga.
Ja, det är inte fokus på att gå ner jättemycket vikt.
Nej, det är ju, alltså, det går ju ut på, men det hänger ju ihop lite grann också. Men det handlar ju väldigt mycket om att få ett sundare leverne. Det gör det ju för samtliga. Sen så är ju själva tävlingsmomenten handlar ju om om vikten, men deltagarna får ju väldigt mycket med, alltså de får ju mycket, väldigt mycket med sig, det vill säga de får ju väldigt mycket kostlära, medicinskt, alltså mycket undersökningar, vilket jag tycker är sjukt intressant. Tycker nästan det är det mest spännande med utvecklingen, det är vad som händer liksom inuti kroppen. För det visuella, det ser man, det kan man ta på efter, redan efter, ja, jag tycker man ser skillnad på dem efter så här två, tre veckor, för då börjar man se liksom en lyster i hyn och man, alla ser mycket fräschare ut. För det är ju verkligen totalt renlevnads, det är ju ingen alkohol, det är ju ingenting, alltså det är ju, så jag menar, jag tror att väldigt många skulle se fräschare ut om man var där, även om man kanske inte hade en jätteövervikt, så skulle alla se fräschare ut efter en tid på slottet.
Jag tränade ju med Mårten Nylén som var tränare i Biggest Loser tidigare, och han har väl något slags rekord, tror jag, i hur mycket en person kan gå ner på en vecka. Jag tror han hade någon deltagare som gick ner 15 kilo på en vecka.
Ja, det är det.
Och då bara känner jag så här, oj.
Men då måste det ju, i Biggest Loser är det också så här, det är procentuell viktminskning, vilket gör det mycket mer rättvist. Att de som väger lite mindre och går ner lite färre, de får ju en annan procentuell sats. Så det är på procenten som räknas, för går du ner 15 kilo, då är du bevisligen nog väldigt, väldigt stor.
Det är mycket lättare.
Och har nog ganska mycket vätska i kroppen då också, som du hör. Pushat ut så liksom. Men ja, nej, det är, jag har väl haft 11-12 kilo första veckan, brukar de som är väldigt stora och som kämpar riktigt hårt den första veckan, då kan det hända så pass mycket. Men det där är ju, det är väldigt olika, för jag menar, vissa veckor kan det ju vara extrem insats, alltså om det står -2. Jag menar, kroppen svarar ju väldigt olika, det går ju upp och ner, har man ju fått lära sig, att ibland kommer det till en platå, och det är ju kanske absolut tuffast att klara av det mentalt, att fortsätta, för kroppen kanske är chockad eller liksom är stressad, och då står du ju stilla liksom. Så är det, det gäller ju för alla. Men jag tycker det mest intressanta är vad som händer medicinskt verkligen, alltså bevisligen, vi har ju massa läkarundersökningar och hur många som blir av med sin diabetes på kanske 4 veckor har blivit av med din diabetes. Många slipper ta sin blodtrycksmedicin. Man har ju också det här kalkylerat på så här hur gammalt hjärta man har, och vissa har ju liksom förlängt sina kvalitetsår med 20 år. Det tycker jag är det absolut häftigaste faktiskt, vad som händer liksom medicinskt. Och det har vi ju väldigt mycket fokus på också när det handlar om Biggest Loser VIP, som så fint heter. För att, ja, som sagt, jag får inte berätta så mycket än, för det här kommer ju sändas i höst.
Ja, och det är inga VIP-personer som är kommunicerade.
Nej, de är inte kommunicerade. Det finns ju lite spekulationer, men det är ju...
Ja, jag har ju försökt mjölka dig.
Jo, precis. Men
det är inte... tyger som ska vi säga.
Det är inte kommunicerat, så att jag kan inte säga någonting. Men... Det kommer bli väldigt, väldigt häftigt. Men som sagt var, det kanske är lite mer medicinskt fokus, skulle jag vilja säga. På ett hälsosammare levande.
Det känns som du är klippt och skuren för den här programledarrollen.
Ja, men alltså, jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Jag tycker det är superintressant att följa de här människorna. Både vad som händer fysiskt och vad som händer mentalt. För det tar ju ett tag, jag menar, det är ju superjobbigt för alla som är där, alltså kanske första 2 veckorna, då ska man ju ta med sig också att, menar, kroppen gör sig av med massa sockergifter, och menar, man kan ju bli sur själv om man sätter sig på nolltolerans till socker. Det vet man ju, alltså efter så här, jag tror det är den 11:e dagen ska tydligen vara värst liksom.
Det tar
så pass lång tid.
För man har lagrat.
Ja, man har, precis. Så att liksom då är det jättelätt just den 11:e dagen att liksom falla tillbaka. Typ, och vara, och att man blir grön. Jag menar, det händer ju massa kemiska saker i kroppen som man kanske inte riktigt räknar med, som påverkar såklart humör och sånt också. Så det är ganska mycket gifter som kroppen gör sig av med. Och den processen är ju tuff. Alltså jag tror att, som sagt, vem som helst som hade satt sig på det där levernet, även om man inte har en superövervikt, hade märkt en stor skillnad på hur man mår fysiskt och psykiskt liksom, de där första veckorna. Sen så kommer, tror jag, efter så här 4-5 veckor, då börjar många liksom hitta en form av balans, och jag tror även så här, det kemiska i kroppen är mycket mer balanserat och man mår bättre på alla sätt liksom. Så att, väldigt, väldigt häftigt tycker jag det att följa. Och sen är det tävlingsmoment och sådär. Och det är ju, tycker jag, är kul, såklart.
Blir du inspirerad själv?
Ja, verkligen. Och man kan ju få lite dåligt samvete ibland om man själv står och behöver få upp blodsockret på något sätt. Ja,
jag tar lite chokladbitar bara. Jo, men alltså, på mig.
Nej, men det gör man ju aldrig framför dem, såklart. Men
psyke.
Ja, nej, alltså det är såklart man inte gör det. Men produktionen käkar ju inte lika hälsosamt som de som är med, såklart. Men man blir väldigt, väldigt inspirerad av deras vilja och karaktär och så. Liksom. Det är ju superhäftigt.
Mm.
Verkligen.
Mm. Och hur hälsosam skulle du säga att du känner dig själv idag då? Just nu?
Ja, men lite upp och ner skulle jag säga. Det går väl lite i perioder. Jag känner mig väl, ja, men nu är jag inne i ett hyfsat bra träningsflow just nu. Men jag hade en liten dipp under hösten, och jag kände så här, ja, men jag fick burpee-förbud.
Jag köpte burpee-förbud
av min naprapat. Jag hade så sjukt ont i axlarna och ont i nacken. Och så gick jag till en naprapat och så frågade han, vad gör du då? Nej, men jag kör 100 burpees om dagen. Och då sa han, va? Hade du varit 16 så hade jag inte reagerat. Mm. Men det är ju inte 16 år. Så att det är kroppen inte riktigt gjord för det här om man inte är liksom superstark. Så då fick jag någon form av burpee-förbud. Och jag hade liksom kommit in i något, alltså jag hade tränat fram det som innehöll väldigt mycket burpees. Och då typ tappade jag lite motivationen. Och bara, vad ska jag göra nu? Alltså, så kan det vara.
Inte utan mina burpees.
Nej, lite så. Men det måste ju finnas en balans. Det måste vara lagom och allting.
Men kan du vara så, för jag har fått två träningsprogram nu av min, jag har gått till en PT nu efter att jag fick barn som är specialiserad på träning efter graviditet. Och hon har lagt upp två träningsprogram till mig. Så nu vet jag när jag kommer till gymmet att men nu följer jag bara dem. Har inte jag det så kan jag lätt bli så här, vad ska jag göra nu? Alltså
jag tycker jättesvårt. Jag tycker ibland man måste så här byta. Och jag behöver liksom kanske lite nya program och vanor och sånt där, känner jag ibland. Jag blir uttråkad, så då måste jag växla, och då tycker jag liksom den perioden är lite tuff. Nu har jag börjat jogga igen lite mer liksom. Och tycker att det känns ganska skönt och kul. Men jag vet att jag kan inte köra det för lång tid, för då kommer jag ledsna. Så jag måste ha lite nya utmaningar konstant. Och helst saker som jag liksom inte riktigt har gjort tidigare. Eller växla mycket, kanske dra och spela tennis eller göra andra saker.
Och sist vi pratade, då var du på väg mot VM-formen, för du skulle göra VM i Brasilien den sommaren.
Jag ska sätta ett betyg på hälsa och det här också.
Och just nu då, hur du känner?
Hur jag känner just nu? Jag är på väg mot min VM-form. Ska sägas också. Alltså jag har precis börjat. Nej, men jag tycker det är viktigt att vara i väldigt bra form när man ger sig in ett mästerskap också, för att jag vet att kroppen tar ganska mycket stryk, det blir ganska lite sömn, så det underlättar om man kommer dit och är i bra form. Så att jag kommer ju köra på. Jag ska vara i bättre form än vad jag är i just nu. Så just nu så att jag ligger på en sjua just nu. Och jag tänkte i alla fall ta mig till en nia.
10 kommer man aldrig om man är tjej.
Ta mig till en nia till VM. Så att jag är mot VM-formen rent sådär hälsomässigt. Nej, men det är viktigt för mig. Hälsa och motion är väldigt, väldigt viktigt.
Det var liksom ditt mål att då behöver jag vara i form.
Ja. Man jobbar och då var jag i sjukt bra form, kan jag säga. Och då så, ja, men det var en fantastisk träningsplats att vara på Copacabana bara i sig. För att då var vi ute och joggade på morgonen innan sändning. Det var ju helt perfekt. Mm. För då fick man jättemycket energi, och jag var nere på stranden och körde lite tabata pass och sånt. Så att det var verkligen ett jättebra upplägg. Så där höll jag mig i jättebra form hela Brasilien vistelsen.
Och sen året efter så blev du mamma.
Just det, precis, just det, exakt så var det. Ja.
Och så vet jag, och det var också i samband med det som du började göra Biggest Loser första gången, bara någon månad eller två efter.
Ja, precis, han var 2 månader, lite drygt.
Och jag vet att vi pratade då, du sa att du ringde till hon tjejen som skulle ta fram, ja men stylisten.
Ja.
Så här, kan du ta fram några kläder som passar mig? För att jag kommer inte i någonting i min garderob.
Ja.
Och jag kände bara att jag hade inte velat ställa mig framför en tv-kamera.
Så tätt. Nej, det var ju, just den biten var ju ganska tuff. Eller man, alltså jag kände mig ju långt ifrån min fysiska toppform, om man säger så. Mm. 2 månader efter förlossningen. Så att när jag kände, jag, men alltså, jag kan ju bara ha tält, jag kan inte ha någonting annat. Mm. För så känner man sig.
Ja, eller, man
det, alltså, där är ju väldigt olika. Vissa kanske inte alls känner sig så. Men jag tyckte ju att det var lite tufft sådär.
Mm. Jag var hemma hos Lina Hedlund i Alcázar. Mm. En månad efter att hon fick barn. Hon stod i paljettbaddräkt på Hamburg Börs och sjöng och dansade.
Mm.
Med bebisen i kulisserna. Det är olika det där.
Jag hade inte satt på mig en paljettbaddräkt. Nej, det hade jag inte.
Paljetttält.
Ja, möjligtvis. Möjligtvis.
Ja, men och så vet jag, för vi träffades ett halvår efter också.
Mm.
Eller om det var 8 månader. Och då så hade du verkligen tagit tag i så här, ja, men på tal om att man kommer till platåer. Mm. Att det bara stannar, att du kände att du fastnade.
Mm, ja.
Efter där. Hur har det gått sedan dess?
Jo, men alltså det tog väldigt, väldigt lång tid, tyckte jag, för att min kropp skulle börja svara på, ja, någonting.
Ja, det var det du kände, att den inte svarade på träning.
Nej, det gjorde den inte. Den svarade inte på någonting, kändes det som. Det kändes som den var bara hade tagit break från allt.
Mm.
Men jag tränade ganska så bra under hela graviditeten, kanske fram till, alltså modifierat såklart, men jag höll ändå igång på cross trainer och sånt kanske fram till vecka 38.
Ja, det är bra för mig.
Ja, och det är jag jätteglad för, och det kände jag att liksom, för att fram tills dess så är man ju, så länge man alltså mår bra av det och känner att det liksom känns bra, så är det ju bara bra att hålla igång blodcirkulation och sånt. Och jag tror att det gjorde, om jag hade väl lite foglossning, och så fort jag inte kanske fick igång blodcirkulation på samma sätt, då gjorde det verkligen ondare och var värre.
Mm.
Och cross trainer är ju suveränt, tycker jag, framförallt sista tiden, för det är ju så snällt mot kroppen och liksom stå på den.
Mm.
Så det var jättebra, men det var ju efter, så kan man ju, då är man ju, kan man ju inte göra någonting i princip. Då är det ju liksom, då är det ju stiltje. Mm. Verkligen. Och sen så började jag väl lite smått, ja, men det var väl kanske efter 1-2 månader. Ja, alltså, men min kropp svarade nästan ingenting på träning. Det var som att den ville inte göra sig av med några kilo. Jag gick nästan upp, tror jag, efter förlossningen. Och det var man ju inte beredd på.
Nej, för man har ju hört om hur man ska rasa i vikt.
Precis, man ska rasa i vikt. Mm.
Ja, och precis, som det finns en mall som alla måste följa.
Ja, och det, jag trodde att så skulle det vara för mig också. Men det var verkligen inte så. Jag tror inte min kropp svarade efter 8 månader. Och det var när jag kunde börja träna riktigt hårt. Alltså, ja men köra burpees.
Ja, precis.
alltså köra skiten ur mig. Det var först då min kropp egentligen svarade.
Den har ju varit van att träna väldigt hårt.
Jo, precis. Det kan ju ha någonting med det att göra. Men jag tror också att det var som att min kropp ville samla på sig allt den kunde nästan. Det kan ha med, kanske med amning att göra eller vad det nu än är. Det där verkar ju vara så himla olika. Men...
Mm.
Och det var ju väldigt frustrerande. Väldigt frustrerande, tycker jag det var. Men sen det är ju bara insett, det är ju, nu, efter det så har man ju kanske pratat med flera, och då känns det som att alla historier är olika. Mm. Och det är ett superlotteri hur man är under graviditeten, hur förlossningen är, hur det är efter. Jätteunikt och liksom superindividuellt och ett lotteri. Mm. Och det tycker jag att det skulle man kanske behöva prata mer om, inte att man hör de här ständiga historierna om att då är det så här och då är det så här. Bara, men nej, det är helt olika.
Nej.
För det känns som att det är någon form av hormoniell styrning som man inte basar över själv. Liksom.
Mm. Jag tycker också att du har varit med och bidragit till att öppna upp det här med 10 dagar efter födseln. Har ju du gjort intervjuer av, bland annat i Vattnet går. Den
ja, just det.
Den lyssnade jag på. Och ja. Jag hade, mitt mål var ju till förlossningen, för jag var så rädd för den.
Mm.
Sen så var det ju bara... Jag hade ju inte förberett mig på hur det skulle vara efter. Och det hjälpte mig väldigt mycket att lyssna på hur du upplevde det. För det är också det där att man nästan får lite dåligt samvete över att allt inte är så fantastiskt som det ska vara.
Nej, nej, alltså det var en chock. Och jag hade också verkligen sådär, det var målsättningen, var liksom förlossningen. Jag hade väldigt svårt att ens tänka hur det skulle vara efter. Eller jag hade inte en tanke på det nästan, för det känns som att allt måste ju gå bra först med det, innan man ens kan tänka på vad som händer efter. Du, liksom, förlossningen ska gå bra, du ska få förhoppningsvis ett friskt barn och så vidare. Och så vidare liksom. Det, för mig gick det inte att tänka längre fram än så. Nej. Och det där är säkert olika. Så att jag hade väldigt svårt att så här, köpa saker och köpa barn. Alltså, jag liksom ville inte köpa någonting, för jag kände att bara, men då jinxar man ju allting på något sätt. Så att jag hade också verkligen bara, det var fram till förlossningen och inte typ en sekund längre.
Nej.
Så att just det faktum att man fick ut en levande varelse som man skulle så här ta hand om och ha ansvar för.
Och få överleva.
Och få, exakt, och få den här lilla personen att överleva. Det hade jag inte en tanke på innan.
Nej. Och nu så fyller Elton 2 om några veckor.
Ja, det gör han faktiskt.
Hur har det förändrat dig att bli mamma?
Ja, men många saker som har förändrats, som kanske, och flera som kanske inte har det, skulle jag vilja säga. Givetvis mycket i ens vardag och vad som det är lite svårt att ta på, tycker jag, så här, exakt vad som har förändrats på ett sätt, i och med att allting sker väldigt naturligt. Det är ingenting som man bara, jaha, och nu ska man göra så här och så här, utan det bara blir så. Det tycker jag man kan ta med sig också, att när folk liksom eventuellt säger, ja, men då kommer ni inte kunna göra det här, och då kommer ni inte kunna göra det här, och alltså, eller ja, ni kommer få se sen minsann när ni får, alltså man har ju hört de där historierna som folk hela tiden, och då blir man ju så här, jaha, hur kul verkar det här egentligen? Men jag vill bara kanske säga till alla att allt sker naturligt på något sätt, för att man kommer ju vilja prioritera andra saker, man kommer ju vilja göra på andra sätt, och då kommer ingenting egentligen kännas som att man gör avkall på saker eller vice versa liksom. Och samtidigt så är man en person som kanske har gjort väldigt mycket saker, varit ute och levt ett väldigt aktivt liv på många sätt, då har man ju det med sig. Alltså ens personlighet förändras ju inte riktigt för den, kanske ens prioriteringar förändras, men inte ens personlighet.
Nej. Och när vi såg sist så pratade vi om det här, jag frågade om du ville ha egna barn.
Och så undrar jag, vill du skaffa egen familj? Barn och sånt där?
Ja, alltså grejen är så här att den frågan får man ju när man har gift sig. Eller har jag upptäckt
att... Ja, det är klart.
Jag tänkte ibland så här, men om vi inte hade gift oss så där snabbt, hade jag fortsatt fått den här frågan lika mycket då? Jag tror inte det. Det är liksom något statement att man är på väg åt det hållet.
Från en journalist hade du fått det.
Ja, jo. Ändå, ja. Ja. Precis. Alltså, som det ser ut just nu... Nu har vi inte känt varandra så där. Vi har inte varit tillsammans superlänge ändå. Men vi är ju den åldern så att vi är ju där det ska hända.
Ja, jag tänker du driver din podd med de här tre kvinnorna som har barn. Ja. Och det blir mycket barnsnack och sådär. Jag upplever ju, för jag har ju massa människor runt omkring mig som får barn hit till höger och vänster. Mm. Och alla är så här, är inte du sugen?
Jo, precis, precis.
Den frågan får man hela tiden.
Ja, det får man. I min vänskapskrets så är det inte så många som är där riktigt än. Det kanske kommer smälla till, men jag inbillar mig att de är lite senare.
Jag tror att när den första får så kommer det bara bli en babyboom.
Ja, kanske. Det har inte riktigt blivit så för oss faktiskt. Men det är inte så många som har gift sig heller, så att vi är lite sena, tror jag, överlag. Som det ser ut just nu så är ju prio någonstans att vi ska bo i samma land först.
Det kan vara skönt.
Jag tänkte att vi ska börja i den änden i alla fall.
Jag förstår det.
Så det är väl svaret just nu.
Ja. Jag förstår det.
Då pratade du lite om det här att du hade tänkt på med ditt jobb, i och med att du reser så mycket, jobbar väldigt mycket, hur det skulle påverka. Hur har det påverkat ditt jobb?
Jo, men en del, men ändå inte så mycket, skulle jag vilja säga. Men det beror ju på att man, alltså nu har ju vi haft ett upplägg där vi har växeldragit väldigt mycket i familjen. Så det beror ju helt klart på vad man har för liksom arbetssituation för båda egentligen. Det gäller ju att man att ha någon form av samarbete där.
Jesper bodde ju i Helsingfors och jobbade där.
Jo, precis.
Det gör han inte längre.
Nej, nej, han gör inte det. Nej, vi bodde i olika länder och vi bodde i olika lägenheter och vi hade, ja, det var ganska rörigt överlag, så det var ju liksom, kändes ju inte som att det var speciellt familjevänligt upplägg. Mm. Men det ändrade vi ju såklart. Och sedan är vi båda egna, vilket gör att vi har, alltså egna företagare har varsitt bolag. Och då blir det ju en större flexibilitet, vilket gör att det är väldigt, känns väldigt privilegierat, för att man kan styra tiden på ett helt annat sätt. Och just det faktum att vi har växeldragit egentligen från start, inte haft kanske den här klassiska uppdelningen att först är en ledig en viss tid och sen är den andra föräldraledig en viss tid, utan att vi har hela tiden växeldraget att kanske delat upp veckodagar istället. Att i början var kanske han körde onsdag, torsdag, fredag, eller jag måndag, tisdag, eller, alltså, eller jag körde måndag, han körde tisdag och så vidare. Alltså man delade upp det. Och det är ju ganska lyxigt att få ha det så, för det blir ju väldigt jämlikt i förhållandet. Plus att det känns som att barnet gör ju ingen skillnad på vem som är mamma och vem som är pappa, utan så att det upplägget har funkat för oss, men det kräver ju att man har sådana arbetsförhållanden som gör att det funkar. Och i och med att vi har gjort så har väl det egentligen inte påverkat mitt jobb speciellt mycket faktiskt. Däremot så har man kanske Jesper och Elton har kanske följt med på flera resor som jag har gjort där man är borta en längre tid. Nu har vi i och för sig inte gjort något långt. Jag hade ett stort mästerskap, men då, det var hemma, då sände vi hemma från Sverige. Och då är det en annan sak, för då är man ju på hemmaplanen då, EM 2016. Så det funkade ändå bra liksom. Och så, men det är ju under sommarmånaderna, då kanske lättare för den andra parten att vara ledig. Så att, sen har ju Elton och Jesper varit med i Paris på lite matcher och i Belgrad på friidrotts-EM. Ja, så att får följa med lite grann. Och när vi spelade in Biggest Loser så var ju Elton med en hel del ute på slottet också. De var ju så liten, så att det var ju nästan egentligen lättare att ta med en liten bebis.
När han bara ligger där.
Ja, precis. Det är liksom sova, äta, närhet, sova, äta, alltså lite så. Då kräver de ju inte så mycket, och så kanske få se lite nya miljöer och lite nya folk och så. Det tror jag nästan är lättare när de börjar bli liksom 6-7 månader och framåt, när man verkligen vill utforska. Och då krävs det ju mera egentligen. Så nästan tuffare att ta med dem då faktiskt än tidigare.
Ja, det är rätt bra fart på honom nu.
Jo, nu är det bra fart, minst sagt.
Och hur tycker du att få barn har påverkat din och Jespers relation? Ni var ju nykära.
Ja, precis. Vi är nykära och liksom kunde knappt vänta för att det blev helg för att vi skulle träffas. Så alltså det är ju mer flera saker som förändras. Nu bor vi i samma land till exempel.
Ja, i samma lägenhet.
I samma lägenhet 24-7, 7 dagar i veckan och så vidare. Så att det är klart att det har förändrats. Vi är fortfarande väldigt kära, det är vi. Och väldigt så här, uppskatta varandra. Och det tror jag man på något sätt tar med sig. Om man har haft en distansroll under en längre period, så är man kanske mer mån om den tiden man får tillsammans även nu. För att man är så van att ta vara på den. Jag tycker det är en ganska bra grej som man har med sig ifrån ett sånt upplägg.
Ja.
Men alltså herregud, när man blir förälder och det där första halvåret, ingen sömn och allt vad det nu är, och man oron, alltså det är klart att det där liksom supernykärad, medan efter 7 timmar utan 7 dagar utan sömn, då är man kanske inte
skiter man i kärleken.
Då är det survival mode liksom. Men samtidigt så kommer man ju ännu närmare varandra på ett, alltså verkligen, i och med att man måste dela så himla mycket mer saker, och man är så här gemensamt ansvariga för en ny varelse och barnuppfostran och en massa andra saker. Plus att man sitter där och tittar på den här när han är sitt bästa jag. och och bara inser att men det är vi som har liksom skapat honom tillsammans. Det är ju sjukt häftigt. Så det får ju ett annat djup, känns det som, relationen också.
Mm. Har ni varit noga med att sätta er ner och prata om att vi måste få vår tid och ska vi ha barnvakt här, eller tar ni lite på uppstuds?
Vi tar det väldigt mycket på uppstuds.
Ja.
Men vi tar ändå vår tid tillsammans, det tycker jag. Verkligen. Även om vi inte så här bestämt att men så många dagar i veckan ska vi göra det här eller så. Vi har inte något form av sånt schema, men jag tycker att vi ändå får till det väldigt bra. Och även ge varandra egen tid och så vidare. Jag känner inte behov av att man skulle planera in mer liksom, egen tid och sånt. Nu känns det som att jag, i och med att jag har ganska mycket resor i jobbet fortfarande, så den där egen tiden får jag per automatik. Jag behöver liksom inte ha mer av den varan, känner jag. Så att det är för min del så känner jag inte att och nu bara få sitta för sig själv. Och jag, den tiden, den får jag ändå.
Mm.
Så den kräver jag inte mer av. Det är snarare så att i och med att jag ändå har haft, den här våren har jag haft hyfsat mycket resdagar, så att jag blir väldigt mer mån om att få tiden med Elton hemma.
Mm.
Och den uppskattar den kvalitetstiden på ett annat sätt, tror jag.
Mm. Och hur ser sommaren ut då? Sist så stod du inför VM i Brasilien.
Mm.
Och då sa du att nej, men det här är det största jag kan göra som sportjournalist.
Ja. Ja.
Så jag vet inte hur jag ska kunna toppa det.
Nej, och så är det ju, alltså det var verkligen, det var ett superhäftigt mästerskap. Det var ju liksom, det var ju helt fantastiskt att vara där. Och det känns fortfarande väldigt så här svårtoppat,
ja,
ur den aspekten. Sen finns det ju, sen kommer det liksom nya utmaningar, man får se andra typer av utmaningar med sitt jobb, hur man kan utvecklas i sin programledarroll eller som journalist och så vidare. Och kanske ny teknik som vi tar in i våra sändningar, som också är utmanande på ett sätt. Men just som mästerskap och som sportföreteelse, så tycker jag att Brasilien VM är väldigt, väldigt svårslaget.
Mm.
Verkligen. Just för att det var i ett sånt fotbollsälskande land som Brasilien. Upplägget med fansen på Copacabana. Alltså, det går liksom inte att föreställa sig en bättre miljö.
Mm.
Och nej, det var verkligen så här, men jag njöt verkligen till fullo av att vara där, och min man kom också ner och fick se det. Han var nere i kanske 9-10 dagar.
Mm.
Och han är ju också en superfotbollsälskande person. Ja, så att han, vi har, ja, och det är ju såklart en stor fördel i livet. Om han kan följa med på vissa evenemang, så njuter ju han av det också.
Mm, vilken lyx, ja. Han får ju gräddfil rakt.
Jo, precis. Så att, och det är ju superkul att man verkligen delar det. Sen hjälper han faktiskt mig nu i vårt nya upplägg. Han har ju... en liten managerfunktion, kan man säga faktiskt. Vi jobbar lite tillsammans också. Så att det är jättekul.
Ja.
Tycker jag. Så att vi får ihop det bra. Och som sagt, just att han kom ner och vi kunde dela hela, eller dela delar av det mästerskapet, var också jätteroligt.
Mm.
Men det är fortfarande, det står nog högst i kurs hos mig fortfarande, verkligen.
Mm.
Jag är jätteglad att jag fick uppleva det.
Vad ska du göra i sommar?
I sommar, det är nya utmaningar. Det finns ett väldigt häftigt evenemang, eller två väldigt roliga evenemang jag ska göra med. Dels är det fotbolls-EM för damer i Holland. Och sen är det friidrotts-VM i London. Och det kommer ju vara Usain Bolts sista insats här.
Oj!
Mm. Så det är ju också en milstolpe som är jättehäftig.
Då måste jag fråga, för mig som inte är så sportintresserad, är inte Usain Bolt, hur gammal är han?
Ja.
Han är ganska ung.
Ja, men ska du, alltså, det första som försvinner fysiskt, det är ju snabbheten.
Ja.
Och han springer 100 och 200.
Ja.
Ja. Så att ligga på topp där, det är...
Okej.
Ja. Så att det är liksom snabbheten. Det är ju det första som försvinner.
Det är så orättvist med olika sporter. Jag menar, en ishockeyspelare kan ju... Hur gammal är Lunkan? 38?
Ja, men, nej, men det, ja, men precis. Och han är målis dessutom. Liksom.
Ja, men precis. Så men jag menar, Börje Salming och de höll
jo,
på
att vara 40. Ja, men det är klart att det är jätteolika. Mm. Men just snabbheten, den försvinner snabbast.
Ja, vad kul då. Så då kommer du resa en del i sommar också?
Precis, ja, jag kommer resa en hel del i sommar. Nej, men sen har jag faktiskt fått jobba lite med alpint den här vintern. Det har varit jätteroligt. Och jag menar, det är ett intresse som jag har haft under väldigt många år. Att, alltså skidåkning har jag fått möjligheten att åka sedan jag var typ 3 år gammal med min familj. Mm. Så det har alltid funnits där. Och sen så hade vi rättigheterna, så att jag gjorde alpina VM i Sankt Moritz. Och det var ju jättehäftigt också att få vara i den miljön. Så att, det är klart, det kommer ju hela tiden nya utmaningar. Men det var väl just att Brasilien VM är en sån där... just för att det var på den platsen, och ett fotbolls-VM är så himla häftigt att uppleva. Det är svårslaget och svårt att beskriva också hur stämningen är, framförallt under gruppspelet när alla nationer är kvar, och se hur alla olika nationers supportrar slutar upp och man får höra alla deras olika sånger och, alltså, det är fantastiskt. Chile gick ju väldigt bra under fotbolls-VM, och de stod alltså och sjöng chi 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 le 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 viva Chile. Alltså, jag tror att de stod och sjöng där ramsan hela natten när de hade vunnit en match som de gav liksom aldrig upp. Och det är så himla häftigt att se all den här uppslutningen liksom kring sina länders landslag. Det är nästan det häftigaste av allt på ett mästerskap.
Är det sporten som är det du gillar bäst i ditt jobb? För du har ju börjat göra en del underhållning nu. Du gjorde Spårlöst också sist, kom jag ihåg. Men nu så Biggest Loser och Nyhetsmorgon. Jag har kört lite.
Ja, men precis. Ja, men det exakt, det gjorde jag ju för ett antal år sedan också. Jag tycker ju variation är kul. Jag tror man kan liksom utvecklas det ena, utveckla det andra och så vidare. Så det är ju bara bra. Sen rent programledartekniskt skulle jag ju säga att det finns ingenting som egentligen är mer utmanande än att genomföra en sportsändning. För de går så pass snabbt och det är så pass mycket oförutsägbara saker som händer och det är så oskriptat. Så att köra den typen av direktsändningar är väldigt, väldigt roliga om man gillar utmaningar. För att du måste vara så extremt på tårna hela tiden.
Blir du nervös inför en sån sändning?
Nej, inte nervös. Jag kan bli liksom, om jag vet att mer att man blir väldigt fokuserad. Men inte nervös. Men det gäller ju att ha en viss anspänningsnivå. Alltså jag får ju kanske upp anspänningsnivån en viss del. Men jag tycker ju om det. Så att jag blir inte nervös på ett dåligt sätt. Mm. Men mer att man känner att nu måste man skicka upp hjärnan i ett läge så att den går lite snabbare faktiskt. Så är det.
Inför idrottsgalan eller fotbollsgalan, sådana typer av direktsända galor.
Ja.
När man dessutom ska stå i någon så här supertjusig långklänning.
Ja, nej, men då är det mest här, kommer jag snubbla? Kommer jag göra? Alltså, kanske mera sådana saker egentligen. Men inte så...
Klacken fastnar i släp.
men nej, jag blir inte nervös. Men alltså, det är klart att det finns en anspänningsnivå. Det måste det finnas. För att det gör ju att fokuseringen ökar också. Så det tror jag det är bra. Att det liksom, man känner att okej, det här... måste man vara väldigt, väldigt fokuserad inför. Liksom. Men jag blir inte nervös. Jag tycker att det är kul.
Och jag läste en artikel från typ i april i år. På Expressens sportsidor. Det är väl enda gången jag går in på sportsidorna när jag gör research. Men då så stod det att du är ju en väldigt hårt arbetande... ett hårt arbetande TV4-ansikte. Och att du pratade om att du har varit nära att bränna ut dig och gå in i väggen. Och det pratade vi om sist också. Och då sa du det att jag jobbar väldigt hårt och jag kör, men jag har aldrig varit nära den där väggen, upplever jag. Är det sen du har fått barn också?
Nej, men jag syftade nog, alltså det kanske väl någonting som jag egentligen har förstått i efterhand egentligen. När man har kanske läst mer om vilka symptom man eventuellt har haft och så bara, jaha, men jag kanske var lite nära där, så snarare. Så det var nog att jag inte riktigt hade
full koll på,
för det jag syftade på då, det var nog egentligen när jag var i Spanien 2008-2009 och jobbade. Då var jag nog nära att krascha, fast jag inte fattade det själv. Men kanske förstått det lite mer så här i efterhand, nu när man har pratat mer om vad det är för typer av symptom och vad som händer med kroppen och vad man har, liksom, hur det påverkas. Och där var jag ju sjukt, sjukt speedad, för där hade vi ett extremt högt tempo. Om man nu ska prata det där hundåret som som man helst ska göra någon gång under sin karriär. Det gjorde jag verkligen där. Och det var ett extremt högt tempo, men jag fattade det inte riktigt själv. För det var nästan mitt första liksom, år. Så. Men jag har ju förstått i efterhand att jag hade ju väldigt svårt att komma ner i varv. Alltså väldigt, gjorde nästan aldrig det under det där året. Och var väl ganska... ja, men spider hade nog svårt att sova. Men jag hade de här liksom symptomen, för jag hade aldrig tid att komma ner.
Nej.
Så det har väl förstått i efterhand, att då var jag nog ganska nära att krascha, fast jag inte fattade det själv.
Nej.
Men det var ju hade jag precis gått till 4, det var mitt första år där. Och det var ju ett extremt roligt jobb också. Så då känner man ju inte efter heller.
Nej.
Men det var ju... alltså vi varje vecka på torsdagar, då vi hade liksom vår sista produktionsdag, då sov ju inte vi. Alla torsdagar var vi vakna i 24 timmar.
Ja, bara
så. Alltså, ja, men alltså, och då fattar man ju att det är inte så smart.
Nej.
Sova är bra man gör. Så att sitta hela natten, och jag satt och översatte, kom jag ihåg, allting. Från spanska till svenska, hela programmet som vi gjorde. Så att, Det var inte så smart. Då var man ju ganska sliten.
Hur får du balans i arbete, ledighet, sömn?
Nej, men det känns väl som att jag väl kanske blir bättre på att hitta de verktygen. Som sagt, nej, men jag vill, nu har det varit många kollegor som har varit ute och pratat om utmattningssyndrom och vad man ska se för liksom, vad det finns för varningsklockor. Att så här, men minnet börjar svikta till exempel, och så man har svårt att komma ihåg saker. Och det kan jag ju liksom reflektera över på ett annat sätt än vad jag kunde då.
Mm.
För då fattade jag ju inte riktigt det. Man, det känns ju som att man har pratat om det mer och mer. Men nu har jag blivit bättre på kanske och med fullkomligt stänga av när jag stänger av. Och det har jag väl kanske mer omedvetet gjort ändå. Vilket har det ändå bidragit till att jag inte har kraschat, tror jag. Men att verkligen när man har en lucka att man verkligen totalt stänger av och låter sig vara avstängd liksom. Och det handlar ju om att kanske, om man nu pratar om att man skickar upp hjärnan på en viss nivå så här, anspänningsmässigt och fokuseringsmässigt, när man kanske kör en direktsändning, så är det bra att ta ner den några hack också. För att om man ligger där uppe hela tiden, det känns som att det är då du till sist blir, du kommer till den där väggen. Och jag vet inte om vi pratade om det sist, just det, att hitta verktygen för att ta en sak i taget hela tiden. Pratade vi om det?
Vi pratade inte om det i livshjulet, men vi har pratat om det i andra intervjuer.
Mm.
Jag vet till exempel när du pratar om när du bokar en resa, så kan du boka hotell på första stoppet. Och tänka liksom att ja, men nu gör vi det här och sen får vi se. Hur det blir. Man behöver inte ha hela planen.
Nej, och framförallt när man jobbar och man säger att man tänker hela arbetsveckan och tänker på allt man ska göra, då tror jag det blir bara jobbigt. Men jag fick ett tips via min man faktiskt, från en väldigt en stor europeisk chef, liksom hur han hanterade, alltså på vd-nivå, så hur han hanterade just liksom agendorna, för de är ju ganska späckade om man är vd för ett stort europeiskt företag. Att liksom, ja, men man tänker, vilken tid ska jag till flygplatsen? Ja, det är då det är den tiden man har i huvudet, och så vet man när man ska boarda, och sen så när man har landat och satt sig i taxin, då plockar man upp liksom information om vilket hotell ska jag till, för att då litar man på att men det har någon bokat åt. Men man tar inte in den informationen för att man verkligen behöver den.
Släppa kontrollbehovet helt enkelt.
Ja, men jag har inte så mycket kontrollbehov egentligen, men att ta en sak i taget.
Mm.
Det är bara ett exempel, men jag tror att det är superbra överlag att göra så, för då känns det inte som att det blir för mycket. Att verkligen bara tänka, man kanske, om man ska utföra ett jobb och man behöver liksom, du behöver kanske boka upp saker i förväg, men sen behöver man kanske inte ha det i huvudet, utan man tar, ja men det tar vi sen, jag kollar upp var det ligger efter jag har landat, för det är först då jag behöver den informationen. Istället för att liksom försöka få koll på allting. Så det tror jag är ett smart drag.
Mm.
En sak i taget.
Hur funkar du när du jobbar? Är det viktigt för dig att vara superförberedd och påläst? Eller?
Ja, det absolut. Nej, men det är ju A och O i mitt jobb. att vara förberedd och påläst liksom. Men det är ju samma sak i en direktsändning, så måste du verkligen ta en minut i taget. Du kan inte ligga 7 minuter fram, för du måste vara här och nu. Sen så ska du ju ha kanske skaffat dig den kollen tidigare, men när du väl kör, då är det verkligen här och nu. Bam. Liksom, då tar vi det och struntar i vad som händer. Och det är ju liksom någonting som man kan applicera egentligen på sin vardag på något sätt. Mm. Att inte behöva tänka för långt fram, för då blir man ju stressad. Skulle jag tänka på, ja, men som jag sa till dig, jag har en jättelugn vecka. Jag tisdagen var ledig, jag var inte längre fram. Det är ett verktyg som funkar för mig. För då blir inte jag liksom för stressad och tycker att det känns att det är som ett gigantiskt berg som ska bestigas. Och jag tror att det bidrar också till att man kan få den här inre stressen som känns som den farligaste kanske.
Mm. Har du varit med om någon sån här jättefadäs på jobbet någon gång? Som jag hade Gry Forssell här för några veckor sedan som berättade. Hon råkade ju läsa upp fel namn på körslaget, fel vinnare på körslaget. Det var inte hennes fadäs, utan det var personen i hörsnäckan. Någon sån grej?
Det var väl någon gång jag skulle stå och läsa upp var det hela Italiens startelva på en VM eller på en EM-final tror jag det var. Och så stod jag, så såg jag inte storbildsskärmen och så kom alla. Alltså, ja. Och jag hade fått fel start eller från start, och så visst blev jag ju jätteosäker. Jag bara, men gud, jag ser inte vilka det är som dyker upp, för att jag stod liksom i vinkel. Det var sjukt jobbigt. Sen har jag väl sagt att vi är fel städer ibland. Välkommen, jag tror när vi körde fotbolls-EM 2013, då åkte vi runt i en buss till massa olika arenor och var i allt från liksom, ja, men Växjö till Kalmar till Halmstad, och så åkte vi runt i den här liksom trekanten flera varv. Så det var någon gång som jag sa att vi välkommen till typ, ja, Kalmar, fast vi var i Växjö eller vad, alltså, sådana grejer. Jag hade inte riktigt tänkt med på flyttarna, men annars hade jag inte gjort sådana liksom super fadäser skulle jag säga. Ingen sån total krasch. Kanske annat som har hänt. Men sen har jag väl fått någon lakrisbit kastad på mig på riktigt typ i pannan mitt i sändningen, så att jag bara aj, så visste jag inte vad det var, alltså sånt från läktaren, vilket det låter ju komiskt, men det är ju ganska allvarligt, för de kan ju kasta andra saker liksom, ja, man är ganska utsatt om man står ner på inneplanen. Och men då var det liksom någon som kastade, jag fick den rakt i huvudet, och det gjorde faktiskt ganska ont, för den kom från ganska hög höjd liksom. Och det skedde ju under direktsändningen, så jag duckade liksom under, dök ju ner och intog någon form av liksom
skyddsposition
där under studiebordet.
Runt er när ni jobbar? Jag tänker det kan gå hetsigt till på matcherna.
Jo, precis. Det är ju lite olika faktiskt, beroende på. Men nu så gjorde jag ett derby ganska nyligen, ett Stockholms derby, och då har vi ju lite matchvärda som står och liksom har lite koll på våran studio, för då befinner vi oss mitt på läktaren bland folk. Men när man står nere på inneplanen, det ska ju vara om folk får för sig att kasta någonting liksom. Där är man ju ganska utsatt.
Mm.
Men det var första gången jag fick den verkligen mitt i skallen. Och jag trodde det kändes ju som en sten. Och då blir man ju ganska rädd liksom.
Ja, verkligen.
Men det var en lakrisbit.
Vem kastar en lakrisbit i huvudet på någon?
Ja, alltså det kanske var en unge. Man vet ju inte.
Nej.
Alltså så. Men ändå, där är man ju ganska utsatt liksom. Så det var ju mest att jag blev rädd. Det blev väl andra runt omkring också liksom. Så, mm. Så att lite sådana saker har ju hänt. Och att man har fått en sprinkler på sig mitt i sändningen har väl också hänt. Alltså, så, men det är liksom en del av vardagen.
Det är bara tugga i sig.
Ja, så, alltså sådana saker. Jag menar, när man har stått och sänt alpint nu, då är det ju det är allt från snöstorm till you name it liksom. Där kan det hända ganska mycket att man det börjar liksom snöa så mycket som man knappt syns, eller alltså så mycket, sådana saker kan hända, eller att det blir superdimma. Det är mer yttre faktorer som man kanske har fått tackla. Men det är ju en del av jobbet. Jag tycker det är ganska roligt när det blir så, de här oväntade Eller när man väntade nu på att dimman skulle lätta. Men då sände vi ju kanske i en timme och väntade på att dimman ska lätta. Nej, men alltså så är det ju. Då måste du ju liksom verkligen... Då måste man ändra om hela sändningen. Det är ju direkt sändning. Så då, är det ju då blir man ju någon form av... Det är ju meteorolog... En meteorologsändning man kör i princip. Att nu lätta kanske dimman eventuellt. Man tror att den ska göra det här, ja. Så håller man på då.
Mm. Ja, precis, nu kommer det in vindbyar här.
Jo, ja, men typ så. Ja.
Du, sist så pratade vi en del om personlig utveckling.
Mm.
Och då så sa du att du inte jobbar så mycket med din personliga utveckling. Men nej. Att du kanske skulle behöva göra det.
Ja.
Och främst att du skulle vilja jobba mer på din självkänsla.
Ja.
Som sagt, jag är ju nyfiken av mig själv, av naturen liksom.
Mm.
Och på att testa nya saker, så det kommer väl i det. Men personlig utveckling, det handlar nog mer om att så här, känna mig nöjd
ja, för det
med mycket saker överlag. Att inte, eftersom du alltid har så här, men nu ska jag vidare med det här, nu ska jag vidare till det här. Alltså, så har det ju varit kanske hela vägen fram tills det är idag. Så då blir det lite onaturligt. Men vad ska jag vidare från det här? Nu måste jag, alltså, jag trivs ju extremt bra där jag är. Så då kanske jag måste bara... Ja, men det här är ju bra. Må bra i det här nu då. Kom igen, Anna.
Ja, men exakt.
Lite åt det hållet. Så lite så, det behöver jag jobba på. Och men kanske även självkänsla, tror jag. Jag kanske har ett bra självförtroende i... Eller bättre självförtroende än självkänsla. Tror jag att jag har. Så jag skulle nog behöva jobba lite mer på självkänslan.
Har det blivit något bättre? Nej, jag vet i tusan om det har det. Egentligen. Det är nog fortfarande bakläxa på den, skulle jag säga. Och jag vet inte om det är en liksom, tidsaspekt. Nu har man adderat en ny familjemedlem också. Mm. Det känns det som att det är ännu mindre tid för att tänka på det, faktiskt.
Men har det, jag tänker att det också har utvecklat dig som människa.
Jag har inte reflekterat över det. Skulle jag nog, snarare det att man så här, vill lite andra saker. Det är väl det. Ja, och att man har fått liksom typ... Ens hjärta exploderar av någon form av värme och kärlek som man inte riktigt... förstod.
Nej.
Det är väl på det planet. Det har man ju reflekterat över. Men jag vet inte om riktigt hur det har... Alltså jag har inte riktigt funderat på exakt hur det har utvecklat en som människa. Jag har faktiskt inte reflekterat över det. Men jag borde nog. Jag ska nog hem och göra det. Direkt efter det här.
Men det känns som att du, vilket jag tror att säkert lyssnarna också håller med om, att du lever ditt liv i 180.
Mm... Ja, fast och väldigt mycket här och nu, skulle jag säga. Men det går nog ganska snabbt. Fast om man tar en sak i taget så går det inte så snabbt.
Nej, det är ju det som är skillnaden. Mm. Jag har ju ett problem för att jag skulle kanske ha svårt att lita på att ja, men det är klart att det är ett hotell bokat till mig när jag kommer fram. Jag vill ha kontroll på allting och då så... Om man ska ha allt upp i huvudet som man gör utanför, då blir det ju... Ja, men,
då är det lätt att krascha.
Ja. Ja. Men har man det mindsetet att liksom, jag tar en sak i taget och betar av och inte går in i det så ältande, eller om du förstår vad jag menar.
Nej, för jag menar, mina måndagar nu har varit ganska späckade. För först har jag på förmiddagen spelat in Biggest Loser och sen har jag förflyttat mig antingen till någon annan stad i Sverige... Eller till en studio eller till någon annan arena i Stockholm. Det vill säga en fotbollsarena och kört en fotbollssändning samma dag. Och det är två väldigt, väldigt olika saker jag sysslar med då. Men jag gör dem på samma dag. Och då gäller det verkligen att bara vara här och nu på första inspelningen. Och när precis när den är klar, då sätter jag liksom, börjar jag fokusera redan. Men då släpper jag ju hela den sändningen, eller den inspelningen som jag har gjort. Och sen så börjar jag tänka på... Liksom fotbollssändningen. Den har jag ju haft med mig. Den har jag ju planerat lite före. Alltså dagen före. Kanske jag suttit med den. Men jag tänker inte på den. Medan jag spelar in det som jag gör på förmiddagen.
Nej.
För det är så vitt skilda saker. Men det gäller ju att släppa det fullt ut. Mm. Och sen bara släppa det man har gjort. Och bara tänka på det som man ska göra. Som står närmast. Mm. Och inte på någonting annat.
Du Du får skriva en bok, Anna, den skulle jag läsa. Ja, men jag tror så... att många skulle behöva det här mindset.
Ja, nej, men det är en tillgång. Ja, men för mig är det nog en förutsättning att totalt liksom blocka av och verkligen ta bara den pusselbiten man håller på med. Och sen så tar man nästa.
Mm. Mm. Men om vi nu ska prata om lite längre fram då. Jag tänker, du är uppvuxen i hus.
Ja, precis.
Nu bor ni i en lägenhet på Södermalm, ja, i Stockholm.
Mm.
Hur känner du inför att låta Elton växa upp i stan?
Ja, nej men alltså vi just nu, vi känns som att vi kastar upp många olika bollar i luften just nu.
Ja.
Liksom bara leker lite med tanken, för det är ju ingen... Det är som alla säger ju det, åh, det är så skönt att öppna dörren och släppa ut sitt barn liksom, ut i naturen. Och det har man ju, jag har inte riktigt känt förrän kanske nu när man verkligen, alltså nu är det lite skönare och det är soligt, så i slasket, så länge det är slask ut.
Då bor man gärna i stan.
Ja, då bor man väldigt gärna i stan. Men just den känslan kan jag väl säga att jag skulle vilja ha till viss del. Men då måste man ju tänka på det där, de där x antal månaderna som vi har med slask, exakt, med rusk, med... vad det skulle innebära att bosätta sig i ett hus eller liknande.
Vi pratar ju om detta nu när det är 28 grader.
Ja, exakt.
Och den första riktigt varma dagen.
Ja, precis, precis. Annars så, vi trivs ju verkligen jättebra i city. Och det finns ju mycket grönområden och det finns mycket fina parker. Och jag menar, om man... Det finns ju vissa saker som underlättar också när man bor mitt i stan. Det är att... Det finns alltid någonting som är öppet. Man kan alltid få tag i om man behöver handla någonting eller så. Det är väldigt, allting är väldigt nära.
Mm.
Så man behöver inte göra värsta projektet för att få tag i saker heller. Vilket kan underlätta om man är småbarnsmamma och jobbar och behöver fixa saker snabbt.
Mm.
Och så det, och vi trivs ju verkligen med att bo i en väldigt levande stadsdel. Så, och älskar vårt område. Men... Nu bor vi ju i en lite vindsvåning och det är lite etage och det är lite trapp. Alltså den är inte så här kanske klockren när man tänker på att man har småbarn.
Mm.
Nej, det är det inte. Den är charmig, men kanske inte den, kanske den bästa så här praktiska för småbarnslivet, om man säger så.
I hear you.
Ja, men vi har verkligen inte bestämt oss. Vi är väldigt ambivalenta inför hur vi vill ha det, eller hur vi vill bo, eller vi är nog inte säkra alls faktiskt.
För Jesper är ju gotlänning.
Ja.
Han är ju inte heller uppvuxen i någon storstad.
Nej, precis. Nej, det är vi ju ingen av oss egentligen. Men vi vill inte speciellt sugna på att flytta alltså långt bort från pulsen heller.
Mm.
Det, man ska aldrig säga aldrig, det har man ju förstått också. Med det mesta, men saker som kändes helt otänkbara sitter man ju faktiskt och utför nu sen man blev förälder.
Ja,
så att man ska aldrig säga aldrig, så att just nu så känns det som att vi är ganska öppna, samtidigt som vi trivs där vi är, men vi vet inte. Det känns så här som att vi har väl kastat upp väldigt många bollar i luften bara, och leker med massa olika tankar faktiskt.
Mm.
Mm.
Hur känner du inför att få fler barn?
Men nu har jag har ju ett syskon och Jesper har två syskon. Så att det känns ju som att man gärna skulle vilja ge Elton ett syskon. Så är det ju. Mm. Men när och om det sker, det får visa sig helt enkelt. Liksom. Men det känner, alltså, samtidigt som man vill njuta av det första barnet också. Och jag menar, det känns ju som att det kan gå ganska hett till om man har två riktigt små.
Mm.
Sverige. Men det känns verkligen som att vi vill, om det nu går, och det får man ju vara ödmjuk inför också.
Mm, verkligen.
Så vill vi nog ha ett syskon till Elton i alla fall.
Mm. Och då måste jag fråga, eftersom jag också nyligen har fått barn. Mm. När fick du den frågan sist, om när kommer nummer två?
Nej, jag vet inte. Den känns som att man har fått ett långt tid tillbaka i tiden.
Alltså. Jag fick den redan innan jag fick mitt första.
Ja, okej. Okay.
Mm. Okay. Ja, blir det två täta nu, eller? Om man står där liksom med stor mage och bara, jag ska få ut en först.
Ja, precis. Ja. Nej, men det där, det känns som att det får ske när det sker, så att säga.
Mm.
Men det är klart att när han är vid sina bästa stunder, nu är han inne i en liten trotsig period, han säger nej väldigt ofta att det är väldigt mycket. Men det hör ju till. Nej, men det är klart, plus att det känns som att det är nyttigt och för barn att lära sig dela med sig av saker och så också.
Mm.
Alltså, man kan lära sig mycket av syskon. Mm. Plus att man vet att då kommer de alltid ha varandra om det är så. Så att det finns ju absolut mycket som talar för att vi verkligen vill ha en till. Och så det känns lite som också, har man gett sig in i leken så får man
den i land.
Precis, lite så. Ja. Om man nu liksom har den möjligheten, så att säga. Mm.
Jag kan känna lite så, för vi har ju ganska liknande bostadssituationer. Vi bor i ungefär lika stora lägenheter, vi bor i ungefär lika obarnvänliga områden. Och ett barn var ändå inte en jättestor, det är en jättestor omställning i livet, men vi kunde bo kvar. Ni flyttade ju då några sekunder efter att det var barn.
Jo, precis. Ja, det gjorde vi. Men det var ju någon form av plan ändå att vi skulle bo. Men det var bara att bostadsmarknaden ser ut som den gör och det är svårt att hitta en lägenhet där man ska vinna budgivningar. Och det är ju liksom, det är saker som man själv inte riktigt styr över.
Nej. Men då tänker jag i alla fall att om man ska få fler barn så är det ganska mycket förändringar som måste ske. Det känns så stort på något sätt.
Mm. Jo, så är det väl delvis liksom. Men jag vet inte, jag tänker inte på det just nu.
Nej, du sa det innan samtidigt som det löser ju sig. Det måste ju lösa sig.
Ja, det, exakt. Det tror jag också.
Ja. Och det sker naturligt.
Ja, och sen tror jag liksom, jag menar, i den situationen och känner att nej, det här går inte längre. Nu måste vi bo på något annat sätt. Då tar man väl det steget då liksom.
Mm.
Lite så.
Absolut. Mm. Men det tänker vi inte på nu.
Nej,
nu ska vi tänka på att vi har en ledig lördag framför oss.
Eller hur?
Vad ska du hitta på?
Men det är ju fantastiskt väder. Det är ju, Stockholm är ju alltså helt magiskt. Så att jag har ju varit ute och gått en liten promenad på morgonen här tillsammans med en kompis. Och sen så ska vi åka ut till en badvik, tror jag.
Mm.
Här i närheten. Och hänga lite. Med lite kompisar.
Mm,
och så. Ja. Men Stockholm är ju verkligen alltså en fantastisk sommarstad.
Mm.
Jag rekommenderar det ofta till många vänner som bor i andra länder. Att liksom, Stockholm sommartid är ju perfekta resmålet. Om man bor i Sydeuropa eller någon annanstans. Alltså. Men kom på sommaren, inte i november till februari.
Liksom. Det tänker jag när jag går igenom Gamla stan här och man ser turister som går runt och fotar i snöslasten. Kan man få den hit nu? Gör lite research och kom på den.
Ja, precis. Nej, men, det finns ju så fantastiska liksom, ställen. Egentligen ska man vara mer turist i sin egen stad faktiskt när man bor i Stockholm. För det finns ju så mycket vackra ställen att besöka och skärgården och alltså,
man blir hemmablind.
Ja, så är det ju.
Men hoppas du får en jättehärlig dag nu och tack för att du kom tillbaka och gästade mig.
Ja, men såklart Anna, kul att få, som sagt, vad det här med personlig utveckling och reflektion. Vi tar det som en stor bakläxa.
Vi tar det om 3 år igen, får vi se.
Åh, herregud.
Ha det bra nu, Anna.
Tack, detsamma.